Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till avsnitt 253.
Exakt.
Ja. Du, jag har en siffra, du ska få gissa.
Okej.
Ja. Och då är min fråga till dig, att de som separerar,
ja,
de som varit gifta och separerar, vad är medellängden för hur länge de var ihop innan de skilde sig?
4 år.
Det var väldigt fel.
Ja, okej, då var det.
11,5.
Ja, men... Jag tänkte 11 först, tänkte så, nej, så länge.
Men hur kunde du få det till 4? Man, nej, hinner knappt, man hinner knappt säga hej.
Det gör man väl. Okay. Det är ju lång tid, 4 år. Det är ju...
Ja, ja.
Ja, men ja, intressant. Ja, det var ju fel då.
Ja, det var fel. Nu har du lärt dig någonting viktigt,
ja,
idag.
Absolut.
11,5 ja, år är snittet.
Mm. Det var bra att jag lärde mig något. Du, vad ska vi prata om idag för något?
Vi ska prata om det här, om det faktiskt är så att män har svårt på riktigt att prata när någonting känns svårt. Lyssnade på Niklas Strömstedts sommarprogram som tog upp mycket om det här.
Mm.
Vi har också en brevskrivare. Hon är kär i en man, men deras umgänge verkar minst sagt knepigt. En annan brevskrivare har blivit lämnad och hans ex skickar av omtanke säkert bilder och frågar hur han har det och så vidare. Men hur mår han av den här kontakten egentligen? Och du gräver i det mörkaste, nämligen skammen. Mm. Och mycket annat.
Mm.
Har du lyssnat på Niklas Strömstedts sommarprat?
Nej.
Nej,
det har jag inte gjort.
Jag gjorde det. Jag lyssnade inte hela, men jo, det kanske jag gjorde förresten, jag kommer ihåg. Men hur som helst så lyssnade jag på en grej. Han berättade ganska mycket om... Man kan ju tänka att han är en uttrycksfull människa.
Ja.
Men hur han genom sina förhållanden har saknat ord.
Ja.
Så att när han kommer, när det blir känslomässigt jobbigt, så kan han inte prata.
Nej.
Och han beskrev det där på ett sätt som fick mig att tänka på dig och på många andra män som kanske känner någonting åt det där hållet. Han beskrev det liksom som att om han skulle öppna sig, för han har jobbat med det här då och tagit hjälp och så vidare, att om han i en sån här situation när det är laddat eller konstigt skulle öppna sig och prata och släppa in då sin partner, så är han rädd att hon ska se någonting där inne som hon inte tycker om, och då ska han bli ratad och övergiven.
Mm, jag förstår. Ja.
Kan du känna igen någonting?
Ja, det kan jag göra. Jag, alltså, så här, jag känner verkligen igen det att inte kunna prata om, att inte kunna liksom formulera känslor, att inte våga gå djupt i det där. Jag vet inte om jag är, det kanske är så, jag är inte säker om det handlar om just rädslan att bli ratad. Jag måste tänka lite vidare på det, för det första som slår mig är att jag känner att jag är ute, att jag inte har förmågan, att det är någonting som jag inte kan.
du kan, vad, nej, exakt vad, nej, är det du att, inte kan?
Jag vet inte om det är det där att känslan av att jag är mycket sämre på det här än vad till exempel du är eller kvinnor är.
Du menar sämre på att...
Att prata om känslor, att liksom, ja, formulera saker. Och jag kan också känna igen att jag blir rädd när folk säger så här, du måste kunna öppna dig och prata om känslor, för jag vet inte vad det är. Vad är det här? Jag kan inte det här. Jag förstår inte vad ni menar.
Det är jätteintressant. Det är fasiken jätteintressant. Menar du att du inte får fatt på känslan riktigt ens?
Nej, men så här, och det här är kanske det konstigaste av allt. För jag tycker, jag har gått i terapi, du och jag sitter här och håller på med det här. Men lik förbannat så kan jag känna att det är så här, det där, att det fortfarande är någonting som jag inte riktigt förstår. Vad är det ni pratar om? Vad är det ni vill åt?
När är det du inte förstår? Kan du ge ett exempel?
Men just att så här, öppna upp sig, släppa in, våga prata, våga visa sina svagheter, allt det där.
Du får inte fatt på det liksom.
Nej, men jag tycker ju att jag gör det, men jag, det är ändå liksom, så hör man att det måste du kunna göra. Och, ja.
Mm. Nej, för jag kan tänka att du... Alltså, du visar ju ganska sällan svaghet. Som är liksom kanske djupt känd. Det är nästan så att man skulle kunna tänka sig att den är inkapslad som den är inborrad i en kapsel, och den ska inte gå att komma åt. Och jag funderar på om det, men jag tycker att så här är så väldigt, väldigt intressant. För tänk, alltså det måste ju vara jättemånga kvinnor som känner det här också. Men vi har kanske lättare att liksom, ja, vi har kanske lättare att ta in våra känslor. Vi är ju mer relationsorienterade möjligen. Och ja, då har det haft större betydelse.
Ja. Alltså, det kan också vara så att man talar om lite olika saker. För att när det gäller just att visa svaghet, att säga jag gjorde fel, att våga liksom...
Eller snarare...
Vänta, prata färdigt. Så här, jag tycker att det där är en styrka jag har i mitt arbete. När det gäller folk omkring mig, att jag vågar erkänna men det var fel, och jag kan säga saker som inte är, jag måste inte hävda min rätt i varje läge. Och jag har också, tycker jag, en förmåga att just visa att jag inte är perfekt eller stark eller bäst på alla sätt liksom. Och det har varit en god egenskap, men när det kommer till, och jag tror det kanske handlar mer om så här nära relationer, ja, och privata relationer och kärlek och liksom ett kärleksförhållande. Där, det är inte det att jag är så rädd som att jag faktiskt inte fattar. Jag förstår inte bättre än så här.
Men jag tycker att det är en sak, för jag vet att du kan säga att det var fel och så vidare. Men det är ju inte lika lätt för att säga att om du är ledsen eller om du är rädd eller om du har ångest, det kommer liksom inte riktigt ut. Och även om du har förorsakat mig någon negativ känsla, kan det också vara svårt. För där upplever jag egentligen att vi förstår inte varandra, kort sagt. Ja, men det var intressant att höra, tycker jag, att det kanske finns ändå, för det är ju som du säger, vi pratar om känslor hela tiden, men du kan ändå känna igen dig i det här, och det tror jag många gör. Vi ska prata mer om det idag om vi hinner, det här med att det är därför också många män drar sig för att gå i terapi. För de känner att jag kommer komma i underläge, jag kan inte uttrycka mig här. Men vi ska ju komma till det, vad man kan förvänta sig av terapi. Du, vi har fått ett lyssnarbrev, eller vill du säga något annat där?
Nej, men jag tycker att det finns någonting som man skulle behöva förklara lite grann av. Jag tror att män behöver... Alltså här, jag kan också tänka mig att man ser på det på olika sätt. Att män upptycker att så, men det här är mitt sätt att visa mig svag, eller det här är, så här ser jag på relationer. Men kvinnor är inte nöjda med just den där förklaringen och det sättet att se. Vi har liksom olika sätt att se på det. Och därför är det också väldigt svårt att hitta. Det beror inte på rädsla eller feghet eller någonting, utan bara på att vi har olika sätt att kommunicera kring det på.
Får jag fråga, hur om du uttrycker att du är ledsen eller rädd, hur menar du att du kommunicerar det till mig?
Ja, men jag tycker att om jag är ledsen, så tycker jag att jag nu är, det är inte så jätteofta som jag är ledsen, men jag kan vara rädd eller ha ångest eller må dåligt av olika skäl, och det tycker jag att jag säger till dig. Däremot så är det inte säkert att jag vill prata om det.
Nej, men det är ju också en sak naturligtvis att man inte vill prata om det. Men det vill inte jag heller alltid. Men jag menar att jag tycker nästan inte alls att du säger jag är rädd eller jag är ledsen. Nej. Det har jag inte hört kanske på åtminstone 10 år.
Nej, men det är också väldigt sällan jag är det.
Ja, eller så är det att ni inte fattar att ni är det. Förstår du? Eller att det inte kommer till ytan.
Absolut,
för det vore ju konstigt om man aldrig vore det.
Men lite grann är det också så här att man... Många av de känslorna man har, de kan man hantera själv. De kan man härbärgera och ta hand om själv. Eller så släpper man ut dem till andra. Och jag säger inte att det ena är mer rätt än det andra, men det är olika sätt att hantera alla de starka känslorna man har. Och mäns sätt att hantera det är kanske mycket mer att härbärgera eller så här, ja men det här tar jag hand om själv och så gör man det.
Ja, men det vet väl du att det är ofta lite sämre att vara ensam med sina känslor om de är svåra.
Absolut.
Än att prata om det.
Men de kanske inte är så pass svåra så att man behöver
prata om
dem.
Men om man tänker så här då. Nej, och det kanske är så jag vet inte, det blir som ett moment 22, men det Niklas Strömstedt pratade om, det var ju ändå en svårighet att prata som leder till att relationen blir sämre.
Mm. Men det jag förstår. Jag bara menar
eftersom det leder till en stor tystnad i förhållandet när man har någonting att reda ut.
Absolut.
Att han inte kan.
Ja.
Att han inte gör det.
Ja. Men det, för om det är någonting som är mellan dig och mig, alltså i relationen. Om det är någonting där som jag är rädd för eller har ångest för, det är ju en annan sak. Det behöver man ju reda ut.
Ja, men hur kommunicerar du? Jag är rädd för att du inte tycker om mig eller något sånt där då? Hur låter det liksom?
Ja, men det, alltså, så här, jag vet att jag har sagt det. I början av vår relation så var jag svartsjuk och jag var orolig för att du skulle vara med någon annan och en massa saker. Det sa ju jag.
Mm.
Men det... Det gick inte hem.
Nej, men jag menar, då är det en gång på 15 år då.
Nej, men det tycker jag...
Jag säger inte att det är något fel, utan jag ville bara peka på frågan. Och säkert förhoppningsvis en generationsfråga, men jag är inte så jäkla säker på det heller.
Nej, jag vet. Jag bara menar så här, det kan ju också bero på att vi har olika sätt att hantera våra känslor, olika sätt att kommunicera på. Där det...
Ja, eller icke-kommunicera.
Ja, eller icke-kommunicera.
Mm. Vi har fått ett lyssnarbrev som handlar lite om det här.
Ja.
Och då skriver hon så här. Jag har lyssnat på avsnitt 250 och känner igen mig mycket i det som sägs. Efter en 30-årig relation har jag nu varit skild i 2 år. Träffade en ny man för 1 år sedan. Säkert lite för snabbt, men vi blev kära. Jag är 50 och han 45. Jag är väldigt social och kan också relationsspelet väl efter alla år med samma man. Med nya man kan det inte speciellt bra då han bara haft korta relationer. Jag har vuxna barn, han 1 på 11 år. Mitt problem är att han aldrig vill diskutera saker. Relationsprat och känslor gör honom skräckslagen. Jag vill dela en flaska vin och prata hela natten. Han vill sova när vi sett klart på en film. När vi äter middag kan han sitta och lägga kort samtidigt. Han frågar aldrig mig något och när jag påpekar det så säger han att han vet allt han vill veta och vill att vi skaffar oss egna minnen. Det går inte att ändra honom, det vet jag. Jag förstår att det verkar som en omöjlig kärlek. Saken är att vi älskar varann. Vi är också väldigt olika men så attraherade av varandra. Kan han ändra sig? Eller kan jag acceptera att jag inte har en man som vill diskutera saker i livet? Vad tror ni? Lite orolig kär kvinna har skrivit detta. De har varit ihop i 1 år.
Ja. Det är ändå, då har man ändå upptäckt och lärt sig varandra hyfsat bra. Eller man har väl sett grunderna till det den personen är. Nej, jag vet inte. Jag tycker att det låter lite snålt av honom. Att inte ens försöka. Det kan jag tycka.
Ja, han säger då att han vet allt han vill veta.
Ja. Nej, men också att inte vilja eller att göra andra saker under tid. Alltså det blir liksom det övergår i ointresse då istället.
Ja.
Och det, jag förstår, om vi nu återvänder till det här, att man är rädd som man för att prata om känslor. Det kan ju vara botten i det.
Mm.
Men det måste man ju någonstans också försöka komma förbi. Man måste ju hitta en väg där man ändå försöker. Och liksom, ja, du vill det här. Ja, men jag vill försöka i alla fall. Jag vill testa, jag vill... Ja, ge dig en chans att ge mig in i det här samtalet eller den här diskussionen.
Ja, Och så, om jag tänker att jag lever mig in i hans situation, hans erfarenhet kanske är att han faktiskt inte kan eller Nej. Inte ska, för att det väcker saker som blir för jobbiga. Fast ja, om jag tänker så här, om jag vore hon, så skulle jag oroa mig för vad är det han gömmer egentligen? Så skulle jag tänka.
Ja, ja. Det, ja.
Alltså på, hon undrar då vad vi tror, om han kan ändra sig eller om hon kan acceptera att hon inte har en man som vill diskutera saker i livet. Jag känner mig lite tveksam faktiskt, för att nu är de ändå ganska nyförälskade. Om man flyttar fram, om man spolar fram 5 år bara i tiden, när de äter middag och inte är lika förälskade och han fortfarande inte säger någonting. Ja, jag tror inte riktigt att, och jag menar, attraktionen kommer väl att lägga sig också på det här normala sättet, så att jag tycker det är lite svårt att säga nu hur det blir, men mitt råd skulle väl vara så här. Ja, så här är han. Om han inte är intresserad, det är också svårt att någon ska gå, att någon ska liksom ändra sig så pass så att den ska börja ställa frågor. Man kan ju då möjligen bli rädd att det känns lite mekaniskt att han ställer en fråga och så ska man berätta fast han egentligen inte bryr sig. Sånt där är lite svårt, tycker jag.
Ja.
Jag tänker så här, var med honom tills det inte är roligt längre. Antingen ändrar han sig eller så tycker du att det är värt det. Det viktigaste är väl då kanske att man inte gör just det här som jag menar oåterkalleliga beslut. Nu kanske ni inte ska ha barn, men liksom, man måste inte köpa en hästgård ihop liksom, och slå ihop sin ekonomi.
Ja, men det,
när det finns såna här frågetecken.
Absolut. Jag kan tycka att man ska titta på också vad man, ja, om man inleder en relation så kan man ju säga jag får ut det här av den här relationen men inte det här och det här, eller jag får ut det här och det här och så vidare. Och ibland kan man ju känna, vi har också pratat om att man kan inte få ut allt av varandra. Man kan inte få intellektuell stimulans, eller man kan inte sjunga ihop, eller man kan inte, vad det nu är liksom.
Mm.
Och det är klart att man kanske kan acceptera att nej, men det där, den här kärleksrelationen, det får jag bara ut.
Sex får
sex
de ut då här nu.
Och några härliga upplevelser, men jag kommer aldrig få någon känslomässig eller intellektuell stimulans i det här.
Mm.
Stimulans heter det. Och accepterar man det, fine. Men då måste man också säga, ja, men då får det vara så får jag hitta det där någon annanstans, hos någon manlig eller kvinnlig bekant eller vad som helst, och det är fullt möjligt, och då måste man förklara det för den här parten också. Jag inser att vi inte kommer någon vart i det här, så att vi stänger dörren där. Är man med på det, fine, men det låter som att hon också vill ha mer av en relation.
Ja, liksom. Det låter ju så. Men låt tiden visa åt vilket håll det här går, helt enkelt.
Ja, och jag tycker också så här, ställ lite krav på honom, att han åtminstone liksom försöker.
Ja, var tydlig.
Vad är det värsta som kan hända?
Ja, precis. Men det är det som är det jag också undrar.
Därför att annars får hans liksom sätt råda, och det tycker jag inte är bra i längden. Man måste kunna ge och ta lite grann.
Ja. Men det är också svårt att prata med någon som man vet egentligen inte vill. Ja, knepigt läge.
Ja.
Mm, lycka till.
Ja.
Berätta gärna hur det där gick.
Mm.
Du, nu är det som att Niklas Strömstedt är min guru här då. Men det var en sak till han sa. Och jag fastnade för det eftersom jag själv brukar säga det.
Nej, men det är Niklas nu då. Ja.
Ja. Nej, men då, han sa så här. Han har ju haft några äktenskap.
Mm.
Eller förhållanden.
Mm.
Han sa också så här att det måste vara lätt. Det måste vara lätt att vara tillsammans.
Ja, okej.
Okay. Och det är också egentligen min paroll. Är det lätt så är det rätt. För att om inte... Och jag tycker att vi har det lätt. Okay. Och jag tycker att jag har haft det svårt i de andra. Och vad fasiken... Fattar du vad jag pratar om? Fattar du vad jag menar?
Jo, absolut. Jag förstår vad du menar. Det är ju fullt rimligt att det ska kännas smidigt. Liksom,
att det inte ska vara med lätt som menas. Han tog exemplet att det, liksom, det måste vara så att man vet att den andra vill en väl. Att det liksom inte, att det inte ligger så mycket emellan. Och jag känner, jag kan inte riktigt beskriva det, men i mina förra förhållanden har det varit mer av en strid. Och att det har varit så mycket olikheter. Så att det är som en enda strävan som man tänker att man ska övervinna.
Ja.
Med dig så upplever jag väldigt lite friktion. Jag upplever väldigt lite friktion. Jag kan upprepa det. Ja. Nej, men jag vet inte. Det är som att jag har luft omkring mig. Och att det är trevligt med dig. Liksom. Och det, vad fasiken sitter det i? Vad sitter det i? Sitter det i det här att vi inte har barn ihop? För hade vi haft barn ihop så hade det varit strävstamt.
Sitter det att du har en sån otroligt mesig och... Vad heter det? Accepterande man nu.
Ja, men då kanske jag vill ha en mesig och accepterande man då. Då kanske easy det är matchningen.
Ja, jag vet faktiskt inte. Jag kan ju tänka mig att det handlar om...
Du måste väl också ha en åsikt om mig då? Jag vet inte om du har haft det, om du tycker att jag är krångligare än andra som du har levt
Nej,
med.
Jag tycker inte. Nej, men jag tycker också att det är ganska enkelt. Men jag tror att det handlar om att hitta just en matchning är ju så, det är inte att man ska vara lika eller att man ska tycka lika, utan nej, att man ska kunna komplettera varandra och liksom haka i varandras bra och dåliga sidor på något sätt. Att det liksom, du ska få vara fri och fungera så som du vill, utan att liksom, det går inte att göra det helt och hållet i en relation, för man måste kompromissa på någonting. Men kompromisserna får inte bli för stora. Man måste känna att det är okej. Och jag tror också att det är så här, det är klart att det är mycket lättare, som du säger, när man är äldre och har barn och man inte...
Att inte ha barn ihop med det.
Nej, ja, man inte har barn ihop och man har inte så mycket att slåss för heller. Man är ganska klar med vem man är och vad man vill och vad man gör. Det är inte så mycket som måste förändras, utan man...
Ja, fast jag håller inte med om det. Jag tror att väldigt många som lever i förhållanden i vår ålder har samma problem som förut, för att matchningen inte finns. Sen skulle jag vilja säga också att det är ju inte så att det här står klart direkt. Nej. Jag menar, de första åren så tycker jag att man har lite mer gruff kring alltihopa. Ja. Men.
Nej, men jag säger inte att det är så för alla, men det är lättare när man, ju äldre man blir och om barnen är stora. Så är det ju ändå.
Framförallt i ett nytt förhållande.
Ja, ja.
För då kan man starta om och vara en ny på något vis.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi som gör Skilsmässopodden heter Magnus Abrahamsson och Marit Danielsson. Vill du läsa våra böcker, till exempel Lyckligt skild om våra egna skilsmässor, så hittar du den i bokhandeln och på nätet. Dessutom finns Kärleksfallet, Familjesplitter och Skilsmässobyrån. Och allt handlar om relationer.
Du, vi tar en lyssnarfråga här från en man som skriver.
Yes.
Jag har precis blivit skild efter 7 års bonusäktenskap. Där jag levt med min fru och hennes barn, men utan mina egna. En stor sorg för mig. Den stora förälskelsen varade länge och intensivt, men har de senaste åren förvandlats till något annat. Mer bittert, och nu en skilsmässa på min exfrus initiativ. Efter att ha smugit på min fru har jag upptäckt att hon har ett förhållande med en kollega, vilket hon motvilligt erkände. Hon envisas med att säga att det förhållandet inte har något med oss att göra. Att vi blir skilda är för att jag inte är passionerad med henne, uppför mig ordentligt mot hennes barn och är generellt sur och vresig. Allt stämmer, skriver han inom parentes. Nu efter 3 veckor oroar jag mig för min egen hälsa och hur jag bör agera mot min exfru. Hon tar kontakt, skickar bilder och frågar hur jag mår. Hon säger att vi ska fortsätta vara vänner, livsvittnen, och kanske blir vi igen om 10 år. Säger hon detta för att dämpa sin egen ångest eller för att göra mig mindre ledsen? Ska jag ta initiativ till att klippa kommunikationen eller ska jag svara väl uppfostrat på hennes besked men inte ta egna initiativ? Kan jag använda henne som sparring för att komma över henne? Hon har själv föreslagit att vi ska gå i terapi tillsammans för att få ett bra avslut. Det känner jag är bra. Vad tycker ni? Vi har nu flyttat från varandra men ska dela hund och sommarhus. Som ni kan läsa har mitt unika liv blivit en kliché som påminner om mina föräldrars äktenskap. Vad hade era ex för verktyg och redskap för att dämpa sin ångest? Jag önskar er allt väl. Tack för att jag fick skriva av mig här.
Ja,
precis. Om vi delar upp frågorna här lite grann då.
Precis.
Terapifrågan som han undrar om. Tycker vi att det är ett bra sätt att gå tillsammans i terapi i det här läget för att få ett bra avslut?
Det tycker jag verkligen.
Ja, det tycker jag håller absolut. Med.
Mm. Och det jag tycker just extra mycket på något sätt i det här fallet, för att det är så många frågor kring det som verkar olösta. Och att det är lite speciellt också med tanke på att det är en bonus, han är bonuspappa. Och det är så lätt att bara så här glida ifrån det då. Liksom. Men det är viktigare än så, tror jag, än att bara släppa det.
Ja, så terapi, verkligen. Jo, men jag tror också verkligen det. Det kan aldrig gå åt fel håll riktigt, tycker jag.
Nej.
Där kan han ju då också ta upp det här med att hon skickar bilder och frågar honom hur han mår och så vidare. Han verkar inte helt på det klara riktigt hur han vill agera där. Eller kanske ens, vad tycker han om att hon gör det där? För det kan ju jag känna igen, att man som den som lämnar har ganska lätt för att vara generös.
Ja, exakt.
Alltså, man har ju lättare för att hålla kontakten för att det kostar lite mindre än den som har blivit övergiven. Och samtidigt i det där kan det ju finnas en viss hänsynslöshet.
Ja.
För det blir på hennes villkor lite grann. Så det kan han ju också ta upp i terapin. Hur ska formen för kontakten se ut framöver?
Ja.
Han kanske faktiskt inte vill ha någon. Och då får hon leva med det.
Mm. Men det finns ju en del i det här som ställer till det. Och det är det att hon säger om 10 år kanske.
Mm.
För det tycker jag är lite lömskt. Det tycker jag är, det där måste man säga, det kan man nästan inte ens säga.
Nej.
Vad är det för konstigt?
Liksom? Det tror jag, som han är inne på, det tror jag att hon säger för att göra honom mindre ledsen. Faktiskt. Och för att inte bli en sån bov själv. Jag har själv sagt sådana saker när jag var riktigt, riktigt ung.
Ja, ja.
Det kan man inte riktigt, och även då, och jag vet varför jag gjorde det. Jag gjorde det för att han inte skulle känna att det var honom det var fel på.
Mm.
Man gör det för att inte liksom dissa riktigt, utan säga mer så här, just nu är jag i en fas som, på något vis. Men jag tror, det är ju ingen som kan säga att vi ska bli ihop om 10 år. Så det tror jag också att han skulle kunna ta upp och säga att jag vill inte att du säger så där. Och jag tror, och det är också lite taskigt, för om han är fortfarande förtjust i henne, ska han gå på hold i 10 år liksom, stå på paus? Nej, han behöver ju kunna gå vidare med sitt liv, så de där löftena gör mer skada än nytta, eller de där pratet liksom.
Absolut, men jag dels kan jag tänka mig att det också finns en slags osäkerhet hos henne, att hon vill ha kakan och äta den, att så här, det skulle kunna, hon är inte säker på vad hon håller på med, men för hans skull så skulle jag, alltså, han skulle intala sig själv att det här är kört, det finns inga 10 år, det finns ingenting,
utan
jag måste betrakta det här som att det är definitivt slut.
Ja.
Och sen kan väl hon få tycka vad hon vill då i så fall, men jag tycker att det är viktigt att liksom,
jag tror också att det är viktigt, och jag menar, om han om 10 år inte har hittat någon bättre och hon vill, surprise, men liksom, då är det ju så, men han kan, det är ingenting som han kan förhålla sig till nu, tycker jag.
Precis.
Jag tyckte också att det var spännande uttryck det här. Som ni kan läsa har mitt unika liv blivit en klisché som påminner om mina föräldrars äktenskap. Min första tanke är att men vilket parförhållande är inte en klisché, oavsett om man är ihop eller inte.
Ja.
Han är inte nöjd med klischén såklart, men ja, egentligen vill jag bara tänka så här. Just nu är kanske han i ett mod där han liksom ser sitt liv som väldigt tragiskt och sorgligt, men detta kommer att gå över. Ja. Det kommer att gå över. Ditt liv kan bli briljant.
Absolut. Ja. Ja, men det är på något sätt också som att i den där situationen när man har blivit lämnad eller dumpad eller vad som helst, då upplever man sig som så jävla patetisk för att man är ledsen och man har sett 100 filmer och läst 1000 böcker om hur det där är. Och det är ungefär så, fast absolut inte, för det är någonting som man upplever själv.
Ja. Liksom inte riktigt att... Nej, du menar att utifrån så är det inte så, oj nu är han dumpad och vilken loser.
Nej, precis.
Utan det paret har skilt sig.
Ja, sen är det också så här, många situationer i livet är klischéartade och vi har sett dem 1000 gånger. Men likförbannat så betyder de allt. Sorgen eller känslan av övergivenhet som han känner är fullt verkliga och fullt normala, och betrakta dem hur du vill, men ta hand om det och gör någonting. Liksom, låt dig känna de där klischéartade känslorna, för de är skitviktiga.
Ja, precis. Det är väl det. Lycka är också en klisché. Olycka är en klisché. Man är liksom fångad. Det är därför de har blivit klischéer, för att det är så vanliga känslor.
Precis.
Liksom.
Jag tycker också så här, njut av det när du är glad och känn sorgen när du är ledsen. Mm. Även om du har läst 1000 gånger och alltihopa. Liksom, så här, det är det här som är livet. Mm. Det är lite patetiskt och löjligt, men det är också ganska kul om man tillåter sig att vara patetisk.
Ja. Okej, här kommer hans ytterligare en fråga som han skrev. Till oss då, vad hade era ex för verktyg och redskap för att dämpa sin ångest? Om du börjar.
Det vet faktiskt inte. Jag kan inte svara på det.
Nej, pratade ni mycket? Ja. Alltså hjälptes ni åt med er ångest i det här?
Nej, det tycker jag inte. Vi gick ju i familjerådgivning efter vi hade separerat, och det var jag kan rekommendera det. Sen kanske, jag vet inte, jag kanske upplevde det som bättre än
för vad... du var den som lämnade.
Jag var den som lämnade. Ja. Men annars så jag kan inte svara på det riktigt vad hon hade för redskap just. Jag vet inte om jag var så himla perfekt på att hjälpa till med det, eller om jag gjorde det svårare eller lättare. Det vet jag faktiskt inte. Jag tyckte det var svårt som motpart också att veta hur man skulle förhålla sig till det. Det var liksom, ja, det är en viktig fråga. Det är en jätteviktig fråga som man kanske skulle behöva hjälp med när man separerar. Som båda skulle behöva hjälp med. Fan, hur är man mot varandra efter
en
separation?
Det är en jättestor fråga.
Det går inte att generalisera det heller, för det beror ju på hur man upplever det, vad som har hänt alltihop. Men det är svårt.
Ja.
Och jag kunde känna så här att men det bästa jag kunde göra, det var bara så här, bryta alltihop och stänga av ett tag så att vi kom ifrån.
Mm.
Det kanske var fel, jag vet inte.
Mm.
Du då? Kan du svara på det?
Ja, det kan jag göra. Eller nej, egentligen inte. Det som jag tänker också så här. Det beror lite grann på vad ambitionen är. Vad man vill ha efteråt. Jag och min exman, vi bestämde ju att vi ville fortsätta vara väldigt nära. För barnens skull. Så vi gjorde också som vår brevskrivare här. Vi hade sommarhuset ihop och vi hade liksom hemskt mycket ihop. Semestrarna, alltihopa.
Ja.
Så att, men jag vet heller inte vad han hade för verktyg och redskap för att dämpa sin ångest. Vilket också gav mig ångest. Vilket ledde till att jag ville att vi skulle ha nära kontakt. Ja, för att man ville
för att du
stötta.
Inte visste.
Ja, eller för att man ville stötta och finnas till hands. För att det har ändå varit ens livskamrat. Och på så vis kan jag känna igen mig i den här kvinnans beteende. Kanske att man frågar hur det är. Men han ville ju också det. Så vi fortsatte att vara ganska nära.
Ja.
Men det är klart att det fanns en ångest över att bli lämnad. Och den vet jag faktiskt inte hur han hanterade.
Nej.
Och det tog tid, tror jag. Det tog tid för oss på något vis att...
Alltså jag tror ju att det är väldigt få fall... Är av värde att den som lämnar stöttar den som blir lämnad. Jag har jättesvårt att se
Men vad menar du med att, hur ser det ut när man inte stöttar då? Ska man säga, nej vi ska inte ha något med varandra att göra?
Nej, det behöver man inte göra, för det har man säkert. Man kanske har barn ihop eller så. Det kan man inte släppa. Men att vara den som tröstar eller den som tar in känslorna och tar hand om det.
Det tror inte jag heller. Och det var nog inte så vi gjorde heller. Utan det är det jag menar, att det vet inte jag riktigt. För att det blir ju ändå, då blir man ju beroende av fel person igen.
Ja, och man är ju som en orsak till de känslorna som den här personen har. Det är liksom inte, och sen vet jag inte heller, jag tänker också ett tag att man, den som blir lämnad ska få styra lite grann hur relationen ska se ut framöver. Det kanske är viktigt också för att det är ändå den som har... Den har
längst väg. Liksom.
Ja, den har längst väg och den har förmodligen de största problemen att hantera det. Liksom, eller att behandla de här känslorna och veta vart man ska ta vägen. Men det är ju olika. Den personen, den som blir lämnad, kanske också ganska snabbt känner, fan vad skönt, det här var ju jättebra att det går snabbt över.
Ja, det är ju på något vis en nesa att bli lämnad. Men i sak kanske det inte var så dumt alltid.
Nej.
Men och med det sagt vill jag också säga att den som lämnar kan ju ha nog så stor sorg. Så är det ju. Den lämnar ju nämligen av en orsak. Mm. Att det här, dens livsdröm har också gått i kras.
Ja, visst, absolut.
Och det kan vara att nu pratar jag inte om den här brevskrivaren, men det kan vara som att man har levt med någon som har betett sig väldigt, väldigt illa mot den och man tar initiativet och skiljer sig. Mm. Det behöver inte betyda att det är en lätt process för det.
Nej,
men jag tror nog att det är jättebra att de går i parrådgivning och för att få ett bra avslut. Och då i bästa fall så ställer ju terapeuten frågor, eller man kan ju säga vad man vill prata om där. Och att det är jätteviktigt för dig som skriver det här brevet kanske att veta hur ska relationen se ut. Eller du kan få hjälp att komma fram till hur du vill att den ska se ut under de här förhållandena.
Ja, visst, liksom.
Tack snälla för brevet, det var intressant.
Tack.
Du, sista ordet, Magnus, det är ditt.
Tack. Ja, jag skulle vilja prata om skam.
Mm-hmm.
Nej, men så här. Jag, lite grann utifrån vad vi har pratat om i det här avsnittet också. Om att prata om känslor och det som är svårt och djupt. Så här, för att jag, nu ältar jag den här MeToo-dokumentärserien som jag har jobbat med. Men den har liksom satt spår på väldigt många olika sätt.
Mm-hmm.
Jag har sett intervjuer och avsnitt och allt möjligt. Men det var en sak som slog mig häromdagen. En kvinna som beskriver att när, liksom, förr när man råkade ut för de här sakerna.
Så övergrepp kränkningar.
Eller kränkningar och sånt där. Så liksom pratade man inte öppet om det, utan kvinnor låste in sig i ljudisolerade rum och pratade med varandra. För att det var så mycket skam säkert för vad man tillät hända. Och kanske till och med gick med på vissa gånger som
klart,
inte var okej.
Man kände sig tvungen, liksom. Men man sa inte nej för att
precis,
man inte vågade.
Och det är så jävla skamlagt. Det gjorde att jag förstod en massa saker. Att det där är ju det är en del av det som man inte tänker på. Och att det är ju någonting... Alltså det är därav vikten av att det här kom ut, att folk började prata om det.
Mm.
Det gäller MeToo. Så här. Men om man tar det då på ett rent allmänmänskligt plan, att det, vi pratade förut om att kunna prata om känslor, att kunna liksom redovisa saker, det är ju en sak. Men en ännu viktigare sak tror jag är att våga prata om det som gör riktigt ont. Det som man upplever hos sig själv som skamfyllt eller liksom löjligt förnedrande för en själv. Både saker man har gjort och sätt man har varit på och saker man har sagt. Och det man faktiskt håller på med nu som man skäms över. Jag tyckte att det liksom den viktigaste delen av min terapi till exempel, det var att våga erkänna hur mycket alla de barnsliga känslorna jag hade över att liksom inte ha fått den kärleken jag borde ha fått av mina föräldrar.
Ja, just det.
Nu hade jag det ändå ganska bra, men det var en sån jävla skam att vid 30-35 års ålder fortfarande hålla på med de där löjliga barngrejerna. Och det här är en del, det här kan jag prata om, men det finns så många andra saker som man säger, man bara lägger locket på, man vill inte ta upp det, man tycker att man är ärlig och sånt där, men Ja, det jag bara säger, de där grejerna, det är de man ska försöka komma ja. Åt och det är de man ska våga tala om också.
Det är så många frågor som jag...
Ja, och framförallt alltså så här, det första steget är ju bara att erkänna det för sig själv, vilket är ett enormt stort steg. Men gräv i skammen och du kommer hitta så mycket som utvecklar dig som människa.
Ja, men då kommer frågor här. Ja. Följ på fråga då. Till exempel när du höll på med det här med skammen över att du inte tycker att du har blivit älskad som barn då, på det sättet. Beror då den skammen på att du någonstans innerst inne tänker att du inte var värd den kärleken? Alltså att det slår emot dig. Det är inte föräldrarna som har gjort fel, utan att det fortfarande finns en risk att, eller fortsätter en del av det att tolka att okej, du förtjänade inte den kärleken. Eller vad är det som är skammen?
Nej, alltså så här, det kan man ju komma fram till. Ja, jag hade all rätt till kärlek och det var de som var dumma.
Ja.
Det kan man ju komma fram
till. Men vad är skammen då?
Jo, men den är ganska lätt. Den kan man analysera fram. Men att man vid 30 års ålder fortsätter att ha ett beteende som är pockande på kärlek. Eller liksom, att man fortfarande i den åldern känner ett behov av sina föräldrars så här, kärlek till ett barn.
Att du även då försökte kämpa för deras erkännande.
Ja, exakt,
liksom.
Precis. Ja. Det är ju otroligt barnsligt. Och jag tror att man liksom under uppväxten fortsätter med extremt barnsliga och liksom juvenila beteenden.
Mm.
Och att erkänna det är liksom den stora pucken när man har när man går i en terapi eller liksom ska vidare i livet. För det är, man vill inte vara ett barn, man ska vara vuxen.
Nej, men
liksom.
Man kanske inte heller från början inser att det är det man håller på med. Man jagar och jagar bekräftelse.
Men jag menar, det jag menar är så att man kan komma fram till de saker, man kan sitta och analysera och tycka, ja, jag förstår och så här, men att liksom att inse, att våga erkänna att man fortfarande håller på med det. Det är en, fy fan vilken pucke det är.
Och sen, eftersom det här till viss del motsäger det som du då sa, som vi pratade om i början av avsnittet, när du säger att män och kvinnor har olika sätt att hantera. Det är ju precis egentligen det här jag menar. Att, för om det här som du säger, att du känner dig löjlig eller otillräcklig eller fånig och så vidare. Att det måste man prata om.
Mm.
Men gör du det, tycker du? Har du kommit så pass att du gör det? Eller liksom när du säger att man måste göra det, hur ska man göra det om till och med du tycker att det är jättesvårt?
Ja, men så här, jag tycker att det är svårt. Mm. Det finns ju saker idag som jag tycker är svåra också. Nu har jag ägnat ganska mycket tid åt det här och jag fick ett utrymme, en plats att göra det på som var ganska fri från värderingar. Jag gick i terapi så jag kunde
göra
det.
Jag vet, men det är också ganska länge sedan och då måste ju ha hänt hemskt mycket efter det. Liksom.
Jo, absolut. Det är klart att det har hänt saker efter det, men det här var sådana liksom,
om jag frågar dig här om nu, hur hanterar du nu känslor av skam eller pinsamhet eller att du är löjlig eller liksom, vad tar de vägen nu? För jag hör dig ju inte prata om dem.
Nej,
eller?
Men det är för att de kanske inte är så påtagliga heller. Jag känner inte det så mycket. Jag gör inte det.
Och hur kommer det sig?
Ja, men så här, att man skäms över någonting man har gjort, det kan jag väl säga ibland, eller inte säga, för jag kan hantera det själv. Det här är sånt som sitter så jäkla djupt. Det är riktigt tung skam och det är något annat, menar jag då.
Så du menar att du är färdig nu? Liksom?
Nej, det tror jag inte. Men just den där delen har jag kommit över och kommit förbi.
Mm. Ja, okej. Mm. Jag tänker. Så ditt råd var egentligen då?
Nej, eller mitt din råd tanke? Mitt råd är så här. Det är liksom, man lever ju ett liv som pågår hela tiden och det händer saker och man men det, jag tror att många människor sitter fast i någonting som man har vuxit upp med och haft med sig sedan barndomen, och att man kan förstå, liksom analysera, ja, men det var så, pappa var dum, mamma var snäll, eller ja, vad det nu är, men och det kan man ju förstå, men det räcker inte, utan du måste, som jag säger, gräv i känslan du skäms över att du har blivit den du har blivit eller vart den du har varit, så kommer du kunna komma vidare också.
Jo, för jag tänker också, det där är ju en annan aspekt av det som kanske inte är just den, men det är ju att många alltså beteenden som man lär sig när man är barn, för att de då är nödvändiga helt enkelt. Jag måste tassa på tå när den här stämningen är så här, för då blir det bättre. De beteendena tar man ju med sig vidare om man inte är väldigt uppmärksam. Alltså det är ju det vanligaste. Och sen i ett förhållande så blir man en som tassar, vilket inte är helt... Det är inte längre relevant, för det behövs inte när man är vuxen i det här förhållandet. Men man gör det ändå av gammal vana. Och det där är ju lite svårt att få syn på själv. Men, och då ska ju egentligen bara poletten trilla ner. Du, det där var någonting som var viktigt när du var liten. Men det är inte viktigt nu, så du är fri att ändra dig. Liksom. Och det finns ganska många sådana saker som man släpar med sig.
Det är lätt att ändra beteenden genom att bara sluta med saker och ting. Men om du ska förstå det och liksom...
Nej, jag menar att poletten trillar ner så att man förstår det. Och då kan man ändra det.
Absolut. Men det räcker inte med det, förstår du? Utan det blir ju också så här, men herregud, är jag kvar i det där? Det är en skam. Och den
inte nödvändigtvis känner jag att det måste vara en skam.
Nej.
Men det beror på hur man beter sig under tiden. Och om man beter sig väldigt pinsamt och trånande för att få någons kärlek, och det är klart att då skäms man kanske lite grann. Eller man, ens vuxna jag, tycker att det där är ovärdigt på något sätt.
Gräv i skammen. Det är mitt tips den här veckan.
Trevlig helg, gräva i skammen.
Ja,
är det vi ska?
Jo, men allt sånt där som är ont och jobbigt är bra att gräva i. För att man liksom ska... Fan, livet är ju... upp och ner.
Ja. Allt som känns har information till den. Det hävdar
precis.
Jag.
Ja.
Och information vill vi ha ifrån er. Så skriv till oss och berätta vad ni tänker, känner och undrar. Så. Vi läser alltihopa, även om ni inte alltid hinner svara.
Exakt.
Och Skilsmässopodden har Facebook-sida och har Instagram. Och både du och jag har Facebook och Instagram. Så det är bara att hänga med oss och ställa era frågor och så vidare.
Yes.
Så hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi.
Ha det så himla bra nu.
Ha det bra.
Hej då. Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag, så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.